Hej, välkommen till Matshot. Här är avsnitt 5 och jag heter Anna Kruss.
Och jag heter Janne Palmén. Och ursprunget till dagens avsnitt är lite grann en diskussion och en fundering över vad som händer när vi äter allt mer grönt i vår mat.
Ja, det som händer är ju att vi transporterar väldigt mycket grönt. Tomater, gröna blad och diverse från när och fjärran kan man väl säga, men mycket från fjärran. Det känns inte helt vettigt alltid när man tänker på det. Man läser på förpackningen att de kommer från Spanien och det är liksom möjligt att odla det närmare, känns det som. Ska det vara nödvändigt att vi tar det så långt ifrån?
Mm. Och vi liksom väljer transportsätt då, eftersom det är lite känsligt så kanske vi måste flyga in det för att inte det ska hinna bli dåligt och sådär. Och idag ska vi få träffa Carina Sundqvist och Tony Christensen som är kunniga i det här med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och så kommer vi också få träffa Hjalmar ett år. Han är flitigt deltagare i det här samtalet vi ska ha.
Väldigt duktig på att odla.
Ja, klart inspirerad av Carina och Tony. Ville gärna hjälpa till med krukor och glasburkar och vattenflaskor och allt annat som ni ska få höra i bakgrunden. Så då vet ni att det är Hjalmar ett år som är igång och hjälper till. Mm. Och de ska få prata lite grann och berätta för oss om ett speciellt sätt att odla på som på sikt skulle kanske göra det möjligt att odla lite närmare helt enkelt.
Närmare och på en mindre yta. En odling behöver inte ta så mycket plats. Man kan odla på höjden istället för på marken. Liksom som en
vägg.
Som en vägg, ja. Precis. Mm. Det är otroliga möjligheter.
Mm. Det vi talar om är hydroponisk odling. Jag kommer aldrig lära mig att säga det. Hydroponisk odling.
Hydroponisk.
Och vad det är, det kommer ni få veta nu.
Det växer som det knakar.
Det växer
fantastiskt bra under lamporna. Jag heter Carina Sundqvist och jag och min kollega Tony har ju länge varit, som man säger, rådgivare inom hållbarhet. Så vi har ju jobbat parallellt ganska länge i många år så här med hållbarhet. Och jag föreläser också om cirkulär ekonomi. Så jag är väldigt mycket för det här att tänka i kretslopp och att vi ska ta vara på resurserna på ett bättre sätt än vi gör idag. Så då så vet jag att vi hängde på den här Almedalsveckan för ett par år sedan och var där tillsammans. Och då så kom vi på, men herregud, vi borde göra någonting tillsammans och driva ett företag istället för att bara hjälpa andra. Så vi kan ju faktiskt också visa hur man kan driva ett cirkulärt och hållbart företag. Så då har vi gett oss på odling.
Precis. Jag heter Tony och jobbar som hållbar affärsutvecklare då. Men det bästa sättet att göra världen lite bättre är ju genom bra business. För det får man en bra skalbarhet på om man hittar rätt affärsmodeller och rätt typer av produkter och tjänster. Och lite där någonstans så landade vi i ett intresse för odling och vad som är fel med den maten vi äter idag och vad som skulle kunna göras rätt med den maten vi äter idag. Varför ska vi importera från södra Europa när vi kan producera i våra egna hem eller i våra egna källare eller på plats i våra kaféer? Till exempel.
Hjalmar har nu hittat krukor. Det ser ut som han kan det här redan. Han har sett det göra det eller det göra det.
Jätteduktig, han har med sig det här från grunden, från födseln.
Han når ju knappt upp till bordet, men han verkar helt på det. Det är fantastiskt.
Ja. Jag ska stå på piedestalen. Det låter som en väldigt bra idé att få odlingarna lite närmare alla människor som ska äta det och slippa de här transporterna.
Kommer du ihåg när vi var i New York på takodlingen?
Oh ja.
Fy fan vad fräckt det var. Då odlade de alltså på ett tak nere i hamnen i Brooklyn, New York. Så har de en odling ovanpå taket. Och där de odlar alla grönsaker. Levererar till många restauranger och kaféer. Och har även egen servering där och det som de odlar.
Brooklyn Grange
var det. Väldigt fräck utsikt över Manhattans
Skyline.
Skyline, ja. Ja.
Det gjorde ju sitt till. Och sånt där klassiskt vattentorn som man har i Brooklyn uppe på taket. Och biodlingar. Och så fick barnen från Bronx och Harlem komma dit och se hur det växte. De hade aldrig sett hur det hade vuxit. Och så.
Sånt vill jag ha i Göteborg. Och så ska man se kranarna på Hisingen ifrån taket. Ska det vara våran skyline? Så?
Vi har ju ofta lite så vinkelställda tak här, men det kanske det går ju bra det med.
Ja, men det hade varit väldigt häftigt att kunna odla inne i stan och i närheten. Tänk att kunna odla på kaféet.
Mm. Men det provade ju faktiskt en tid. Odlade vetegräs.
Ja, det gick ju. Det var, tanken var ju att vi skulle odla vårt eget vetegräs. Mamma gjorde det på 70-talet hemma. Men vi fick inte till, det började mögla och så, det känns inte alls fräscht. Mm. Det växte så tätt så att det möglade i botten och så.
Och det är ju en av de här fördelarna kanske som finns med den här odlingstypen då, som kallas för hydroponisk odling. Den skiljer sig en hel del från annan och vanlig odling, och det får Tony och Carina berätta lite mer om på vilket sätt den skiljer sig åt.
Ja, det är spännande att höra.
Hydro betyder vatten, så hydroponiskt är då att man odlar i vatten, alltså näringslösning. Så man har ingen jord, så det är det som är skillnaden. Och det kan ju vara ganska praktiskt då om man bor i en lägenhet, att man slipper kladda och släpa med jord inomhus liksom. Utan att man bara spär ut näringslösningen liksom sådär.
Så men kan de leva i vatten hela tiden, rötterna? Jag trodde att de ruttnar då, eller...
Ja, precis. Det finns ju olika hydroponiska system. Det finns något som heter deep water culture. Och då hänger egentligen rötterna i vatten hela tiden. Men nyckeln är att de har tillgång till syre också. Du får inte stänga in rötterna helt syrelöst. Så att de inte får någon tillgång till syre. Då kommer de dö.
Måste det bubbla som ett akvarium då?
Nej, det måste inte bubbla heller. Du kan ha ett helt stilla system egentligen. Så länge det finns tillgång till syre i systemet. Då funkar det. Men sen så finns det ju... Mycket inom kommersiell odling så använder man ju något som heter NFT-hydroponik. Alltså en slags film av vatten som rinner i en ränna. Då har man en cirkulation hela tiden på vattnet.
Då får man ha någon pump och annat för det.
Ja, precis. Det systemet kräver pump. Den här deep water culture kräver ingen pump. Så det är ofta det är en deep water culture uppe på hyllan här som vi pekar på nu.
Och det tar jag kort på och så lägger vi ut det sen.
Ja, det får vi göra. Då är det på Matchat-podden på Instagram som man kommer hitta dem, bland annat. Du säger ju här att det blir enklare om man har hydroponisk odling om man ska odla hemma. Vad är fördelarna med det förutom att det kanske blir enklare då? För så att ska man ju hantera massa vatten i vardagsrummet eller någon annanstans.
Precis. Vi tänker ju oss att vi ska odla kommersiellt ganska så snart. Men just nu så odlar vi hemma för att testa lite grann. Och den största fördelen också är ju att det är ett väldigt resurseffektivt system. Så det kräver ju upp till 90% mindre vatten att odla på det här sättet. För du behöver inte bevattna på samma sätt. Gå och vattna hela tiden som man kanske gör med växter som man har på friland. Det kräver mycket mindre vatten, så det är också ett argument.
Sen så finns det ju ett system ytterligare som vi har tittat på att implementera också som heter aeroponik. Vi jobbar med ännu mindre vatten i duschar, i en slags dimma så här som man vattnar rötterna med. Och fördelen med det är att det växer ännu snabbare för att det är helt syrebaserat egentligen. Det hänger ju helt fritt i luften.
Hänger hela växten helt fritt då?
Ja, precis. Rötterna hänger helt fritt under ett medium och själva växten växer fritt. Medium är det man odlar i. Det vanligaste mediumet vi har är ju jord. Men jord är ju absolut ingen nödvändighet för att odla.
Men om man nu odlar hydroponiskt, hur gror man fröna? Skulle man liksom sätta dem i jord och sen är det i vatten, så får man ju liksom jord överallt.
Ja, vi odlar i en liten torvplugg om man säger. Så jord består ju, alltså det man tänker jord, det är ju näringsämnen och torv. Men om det bara är torv, då är det ingen näring i jorden. Och så blir ju jorden när du har haft en krukväxt länge kanske, i samma. Då är all näring borta, så då måste du ju ladda jorden igen. Så om man häller på växtnäring i blomkrukan, då laddar du jorden igen med näring. Så kan du få tillbaka liksom att växten trivs. Men det är det vi gör då i vattnet, att vi laddar ju vattnet med näring.
Principen är då att man ser till att växterna
får sin näring igenom det här vattnet. Antingen så står vattnet still eller så cirkulerar det runt rötterna, eller de står i vatten som innehåller den här näringen.
Ja, så vi har det, om man tänker sig en balja eller en någonting där du kan ha växterna i, och sen så tar ju de ner sina rötter ner i vattnet med näring i. Och då får ju roten en lite luft då, så det är det som gör att den inte röttnar. Att för alla rötter behöver syre. Ja. Så det är det när en växt dör, om du har en krukväxt, det är ofta att du har vattnat ihjäl den då, för då har den ju inte fått något syre och då drunknar den faktiskt.
Det som är intressant att påpeka är också att rötterna i vattnet här, de utsätts ju för en jämn tillgång av näringsämnen och vatten egentligen. Om du tänker att du odlar i jord så söker ju rötterna näringen i jorden. Så en del av växtens näring eller energi går ju åt att söka näringen i jorden. Medan den i vatten då helt enkelt bara exponeras för den här näringslösningen.
De kan liksom bara slappna av och låta rötterna hänga där, och så löser sig resten.
Ja, och då fokuserar de ju på att växa uppåt istället. Så det är därför. Ja, så det växer ju snabbare. Och när man odlar kommersiellt, till exempel tomater, då odlar de ju ofta hydroponiskt. Så det är så de flesta tomater är odlade. Och då fokuserar de på uppåt istället för neråt med rötter liksom.
Men man får flika in där med kopplat till hydroponisk odling. Så det är ju ingenting nytt egentligen, utan det är ju någonting som alltid har gjorts. Och växthus, kommersiella växthus har ju länge använt sig av den tekniken på sätt och vis. Det som vi ser nu som är nytt i större skala är ju att det börjar flytta in i städerna och flytta till människorna. Så istället för att vi odlar maten långt bort och sen flyttar den till människorna, så odlar vi maten där människorna finns. Och det är där hydroponiken kommer in och ger nya möjligheter när vi börjar titta på det.
Det är ju en fantastiskt bra idé, det här med att liksom kunna få slippa de här långa transporterna och använda stadens ytor och volym framförallt till att odla de här grönsakerna och de gröna bladen och allt vad det är.
Och den teknik som vi har kommit på, både med ljus och med näringssätt och så. Det...
Och alla fräcka deep water culture. Det är fräcka namn, det är jättebra. Ja. Väldigt roligt, men en liten följdfråga blir då. Men vad händer då med landsbygden? Jag menar, om vi nu... Det är väl liksom...
Men det var ju saker från södra Europa, sa de ju.
Jo, men vi har ju också massa svenska... Eller menar, landsbygden överallt är väl liksom en sån här bygd som inte har så många alternativ. Att människor kanske behöver ha just odlandet som en inkomstkälla. Ska vi ta ifrån dem det då?
Nej, så säger jag verkligen inte, som att vi tar ifrån någonting till någon. Alltså, plus att de bönder som finns ute på landsbygden skulle också kunna börja odla sånt här på det här sättet i sina... Ja, det finns ju väldigt många byggnader som bara står, tror jag. Så där. Men det är också, vissa bönder har ju börjat odla svamp till exempel i lokaler och sådär.
Det vi ser är ju också en form av revitalisering av gamla lador på landet och sådär, som inte använts på länge. Som idag istället blir produktionsanläggningar för bönor till exempel. Som vi tidigare har importerat kanske, men som nu kan odla då på den svenska landsbygden. Så det är ju absolut ett sånt intressant exempel. Sen så tror jag att alltså, det som vi ser lämpar sig allra bäst, den här odlingen i hydroponik och i städer. Man vill ju ha snabbväxande grödor som kan skördas med jämna mellanrum för att få in bra lönsamhet i verksamheten också. Och det är ju den typen av grödor som vi idag importerar. Vi pratar om sallader och spinat och mikrogrönt och den typen av grönsaker. Så det är ju snarare att vi skapar en bättre svensk livsmedelsförsörjning som kompletterar den vi redan har idag.
Ja, alltså jag tycker det här låter jätteroligt. Jag har googlat runt lite och tittat och försökt förstå hur man börjar. Har ni några råd till den som vill prova detta och som är nybörjare? Vad ska man tänka på om man skulle vilja testa att odla hydroponiskt i liten skala hemma?
Ja, det är ju egentligen ganska så enkelt skulle jag vilja säga. Alltså, det beror på lite vad man tänker sig, men du behöver ju egentligen bara vatten och sen behöver du ju en näringslösning då. Och det kan du ju köpa färdigt. Så.
Ja, Karl Hjalmar, nu har han insett att det är dags att vattna. Det är bra. hittat vattenkannan här.
Vill du svara? Ja,
absolut. Men det allra enklaste om man vill testa det här hemma, det är ju såklart att börja med den enklaste lösningen. Och det kanske är en sån här deep water culture. Det krävs inga pumpar, det krävs ingen cirkulation på vattnet eller så här. Det enda du behöver lösa då är att få en balja eller en balkonglåda med vatten. Och sen så måste du googla upp helt enkelt hur mycket näring du behöver i den här lådan. Så det blir helt enkelt näringsbiten som blir din nyckelfråga för att lösa det.
Så att det inte blir för mycket näring då? Eller?
Ja, så att det inte blir för mycket, så att det inte blir övergödning. Men heller inte så att det blir för lite så växterna dör. Och det kommer du få experimentera dig fram lite också. Men det finns bra saker att läsa på internet. Sen finns det en kul produkt som inte vi har någonting att göra med, men som är ett bra tips faktiskt. Återigen, lådan uppe på hyllan här, det är ju en produkt som heter Harvey som kom ut på marknaden för en månad sedan. Och den är faktiskt just för att tillfredsställa det behovet som du precis frågade efter. Hur gör jag om jag vill börja testa det här hemma? Testa den här lådan då. Det finns med näring och det finns med förodlade plugga. Så det enda du behöver göra är att fylla på vatten och så ta så mycket näring som det står på näringen som följer med att du ska ha i. Så det är ett jättebra tips till den som vill börja med det.
Ja, vad bra. Odlingslådan Harvey.
Precis.
Ja. Vem är det som säljer den? Vet du det?
Nelson Garden är företaget som marknadsför den och finns på lite olika sådana här trädgårdsställen att köpa. Den är utvecklat av föreningen Hemmaodlat bland annat, som är också ett tips om man är intresserad av hydroponik för hemmabruk.
Ja. Här har du tagit fram en liten plastbricka eller plastlåda som innehåller 6 stycken små cylindrar av vad jag antar är torv då, eller?
Ja. Så om vi tar en sån här har de ju börjat liksom. Så då lägger man bara ett litet frö ner där. Och här ser vi då att det är en basilika. Och sen då när den har kommit upp ungefär så här mycket så stoppar man den i den här.
Ska jag följa med här? Jag är så smidig också så att jag ska bara ta mig.
Nu ställer vi oss upp och så har vi en... här är då en... I hyllan så finns den här lådan. Och det är som en liten korg. Som du sätter ner den här torven med den lätt grodda basilikan i.
Kan ni ha den där? Här ser man att den har börjat göra lite rötter också.
Kolla. Alltså den här lilla pluggen som är kanske då 4-5 cm sitter i en liten korg. Och korgen sitter i ett lock och så åker detta ner i vattnet.
Ja, i näringslösningen.
Åker hela pluggen ner i näringslösningen nu då?
Ja, den är ju så att den doppar sin där.
Precis, okej.
Okay. Då får sig bara... ju rötterna lite syre här.
Rötterna kan komma ut både i vattnet och i luftspalten som blir ovanför. Anna tar lite bilder här, det är det ni hör som knäpper så kan ni titta på dem sen på Instagram-kontot. Men hur gamla är de här nu då? Hur länge har de...
De här är ett par veckor nu. För vi hade inte så bra ljus från början. Så nu har vi ju köpt LED-lampor då. Så nu går det snabbare.
Är det någon special
LED-lampa?
Ja,
det är
en ljus...
En vanlig LED-armatur från ett tyskt företag med stora affärer. Bauhaus.
Bauhaus, nu pratar vi. Det är
public
roligt.
Service tänkte jag här. Finns det andra bra byggbutiker
också? Nej, det är inte public service. Det går att säga hur många bolagsnamn som helst.
Måste man inte ha en sån här speciell växtlampa?
Alltså det här är ju ett ljusspektra som är vitt ljus. Och det går jättebra.
Nu böjer vi oss ner här.
Det kommer funka. Men väl på att experimentera lite för att se vad man skulle kunna ha istället för jord. Idag hade vi faktiskt ett möte med ett materialutvecklingsföretag som gör olika typer av innovationer inom biobaserade material. Så vi tittar lite på om vi kan ta fram någon sån här filtduk tillsammans med dem baserade på biomaterial. Så det hade varit jättespännande. Det vi pratade lite om idag var ju bland annat återvunna textilier. Om man skulle kunna skapa en slags filtmatta av återvunna textilier, då skulle vi kunna säga att ge oss dina brallor så ger vi grönsaker i utbyte. Liksom. Så har vi en bit i kretsloppet där på väg kanske.
Det låter som en jättebra idé. Jag kan ta mina strumpor här, de har gått hål i dem ändå.
Precis,
de
luktar lite.
Det är färdigt att så i dem.
Nej, men den där ser jätteroligt.
Vad är det? Här har jag min odlingslåda där jag ska ha tomater. Mm. Och det här är ju ett annat system då. Och det är ju självbevattnande också. Det är, då är ju en liten tråd här så att den sticker ner i vattnet.
Så tar den upp, ja, precis, som kryddväxt, krukor och så.
Så den kan vara självbevattnande.
Men där är de sått i jord i alla fall.
Det är jord. Mm. Och sen kan man öppna dem så här. Rootmaster heter den. Så då blir det lätt sen att flytta över dem till större.
Det är väldigt mycket fräcka namn på det här. Det är Harvey och det är Rootmaster och det är Deepwater.
Yes, det ska ju vara lite...
Aeroponik.
Vi vill använda ny modern teknik. Så vi tänker ju att vi ska göra vårt system så automatiskt som möjligt sen i framtiden. Så vi är väldigt mycket inne på så här, internet of things och ta sensorer och pumpar och allting så att vi, det sköter sig själv sen har vi tänkt.
Kul! Då får ni köpa Raspberry Pi och programmera själva och sånt där. Åh, vad roligt!
Det skulle man kunna göra.
Oh, det tyckte Anna, det var vilket bra du, slut det blev.
Du kan få hjälpa till om du vill med
ja,
den.
Alla är välkomna att vara med.
Då var det alltså Carina Sundqvist och Tony Christensen som vi hörde precis. Och Elve Hjalmar var ju med ett år innan.
Han var väldigt duktig på att plantera och hålla på med krukor och vattna. Och...
Superfin kille.
Ja, jag tänkte, vi får väl lägga ut lite grann på hemsida och på Instagram lite länkar till där man kan köpa den här Harvey eller där man kan läsa mer om den.
Jag tog lite bilder, tänkte jag lägga ut på Instagram, Matshots Instagram-podd.
Vad heter den nu då? Matshot-podden.
Matshot-podden på Instagram, där lägger jag den.
Kanon, jättebra. Och är det någonting som är oklart, om ni undrar någonting så kan ni skicka ett e-mail och ställa frågan eller bara kommentera. Och då är adressen matshot@materia.nu. Och nästa vecka, då ska vi ge oss in på det här lite halvförbjudna ämnet och den här varma drycken. Och då ska vi nörda ner oss så där gött som bara...
Men nu kan vi bestämma en gång för alla att kaffe är inte förbjudet. Och det är, man får säga det precis hur mycket som helst framöver.
Ja, jag släpper det nu helt enkelt.
Tack.
Vi klarar med det. Och vi klarar med avsnittet.
Vi klarar med det här avsnittet. Hej då!
Hej!